Du David, vilka veckor har du semester i år?
Den börjar, du menar siffrorna på veckorna?
Veckan, ja.
Det här borde jag som småbarnsförälder kunna, men det kanske är vecka 28 börjar.
Ja, du ser. Alltså, jag har tänkt så mycket på varför börjar vi plötsligt använda veckonummer när det är sommar?
Ja, men hänger inte det ihop med... Jag vet inte.
Visst är det förvirrande. Ja. Och jag som har sambo och då, vi har då olika relationer förr i tiden med barn och hundar och grejer. Oerhört komplicerat. Kommer ni till Skåne vecka 27 eller 28?
Nej, vi kör ju 29, 30, 31 där va?
Exakt. Och så man har hyrt ett hus vecka 30. Ja. Men man ska börja veckan innan.
Ja,
är det då vecka...
29, 30 där.
Jag hörde också då att i myndighetssverige, David, för att undvika missförstånd under semestertider, så har man infört att man ska säga juli istället för juli.
Varför det?
Ja, för att man ska tro... Sa du juni?
Ja, juni.
Nej, alltså, är du semester i juni? Juni. Nej, juli. Bra va? Ja, hjärtans välkomna till talkshow med dig, ordinarie skeppan själv, David Mer.
Tack, tackar.
Och med mig, sommarskippen, Kattis Ahlström.
Julli. Kul att de ber en säga fel.
Det är så himla kul.
Så otippat myndighetssverige.
Ja, jag tänker också att det har blivit så mycket fel, så de har tröttnat. Och då har någon snill
hur har de drabbats av folks semesterplaneringar?
Alla är borta i juni, för de trodde så inte. Därför säger de... Julli, sa jag.
Julli.
Du har tagit på en shorts sen, säger jag.
Jajamensan, nu är det sommar.
Ja, fast lite svalare idag än igår.
Är det det?
Ja, lite igen. I alla fall i morse. Men det ska alltså bli 29.30 i storstan Stockholm i helgen. Mm. 35 i södra Sverige. Uff. Hur hanterar du värmen?
Njuter.
Gör det?
Ja, älskar värme.
Va?
Ja.
Har du alltså, alltid
t-shirten ska liksom klibbas fast. Och så ska jag liksom knappt...
Har du inga liksom högre, så att säga,
alltså
någon
jag,
gräns?
Jag älskar värme. Men det är klart att nu för tiden så är det ju mer förknippat med någon typ av underliggande oro och ångest kring att ska det vara så här varmt här verkligen?
Ja.
Så det har påverkat mig att jag kan inte känna att jag kan njuta värmen på samma sätt. Men jag, alltså rent praktiskt och njutningsmässigt, värmemässigt, så är det underbart när det är varmt.
Är det inte konstigt att vi är så olika då, vi människor? Jag tycker att det är ganska fruktansvärt.
Vilken temperatur mår du bäst i?
21.
Ja, ah, okej. Okay. Men det ska vara varmt.
Ja,
det är inte
ja,
så att du inte vill ha 8-9
grader.
Men där
går gränsen.
21,
nej, inte 8 grader. Nej.
Men vissa älskar ju vintern. Vill nej. Frysa.
Ja, men nej. Jag gillar vintern också. Men det är 21-22 sen tycker jag. Men du vet, nu har jag köpt när jag frös som mest i februari.
I morse när det var så kallt.
Nej, men i februari någonstans och kastade jag mig över en resa till Frankrike.
Okay.
Det var inte så begåvat.
Inte om man inte älskar värme, för det verkar varmt där.
Nej, men jag önskar jag kunde ge dig min biljett.
Den hade jag jättegärna tagit. Ja, kommer det med din sambo och
hela rasket.
Ja, det.
Det är hundar och grejer. Men det klarar du.
Det fixar jag.
Men du vet, jag blir inte bara dum i huvudet, för det blir jag. Det är liksom nästan som att man får lite äggstanning i huvudet. Plus att jag också blir, det min familj har döpt till, solsur har jag blivit sedan jag var liten.
det är en annan version av hangry.
Ja, exakt. Så inte solsting, utan bara på extremt dåligt humör.
Vad otippat, ja verkligen. Det är ändå så här, det är ju de ultimata förutsättningarna för en god semester. Man får ju vara dum i huvudet på semestern.
Ja,
man blir ju dum i huvudet på semestern.
Finns ju gränser.
Ja.
Men du, hur mycket planerar du sommaren efter väder?
Ja, alltså det är ju svårt att göra eftersom jag inte vet vad vädret är när jag börjar planera sommaren.
Nej, bra svar. Du, jag måste bara säga Almedalsveckan är ju på gång. Ja, Vi är inte där. Det gör ingenting.
Nej.
Vi tittar på roliga bilder på folk som har det skojigt där. Och i morse var Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Kristdemokraternas dito Ebba Busch vi intervjuade i P1 morgon. Kanske du hörde. Rätt gulliga mot varandra.
Ja, var den?
Mysig stämning.
Okay. Det har ju annars inte känt som att det har varit. Det känns som att Ebba har haft en väldigt sträng ton. Att hon har pratat om att vi måste rycka upp oss nu, men syftat mer på ni.
Exakt. Men nu var det annan.
Ja, okay.
Ljud i skällan.
Hon kanske är en sån här skrivbordskrigare som är tuff på distans och inte...
De finns ju.
Ja.
Och hon kan vara en av dem. Men som sagt, idag var det mysigt. Och så lade jag till en annan grej som jag lyssnar lite på. Det är väldigt mycket formuleringar nya. Lyssna lite grann. Här är ett hopklipp från morgonen.
Jag har varnat för den kvoteringsmocka som riskerar att bli om de rödgröna vinner valet. Vi varnar för ytterligare tvångsdelning därför att det blir inte fler pappamånader, det blir fattigmånader.
Det är en ny sorts politik, en livspusselfeminism som jag kallar det, som krävs för att vi ska kunna öka friheten för framförallt kvinnor och män.
Ja, det haglar ju formuleringar.
Men det är svårt att höra för att så mycket måsar i bakgrunden.
Dessutom kompanjerat. Kvoteringssmocka, tycker du är bra? Hade du godkänt den?
Kvoteringssmocka, det hänger inte, nej, den tycker inte jag. Jag hänger inte riktigt med på det.
Nej, jag tror det är någon slags motgång efter kvotering. Går ju att räkna ut, fast inte så kul kanske. Mm. Livspusselfeminism har vi ju hört förut.
Alltså, den har jag faktiskt inte hört. Jag har hört livspussel och... nej, den har jag faktiskt inte hört. Är det någon kritik mot, mot feminism?
Det beror på vilken slags feminism man är. Men jag tror att det är fokus på individuella lösningar istället för stora samhälleliga. Idag tror jag hon fick ut sig också burkakrati när hon hade sin...
Okej.
Italien, Almedalen. Ja, men även i sporten kommer det ju ut vissa nya uttryck.
Där har man ju hört faktiskt under VM några lite olika.
Ja.
Det är ju de här, det finns ju massa nya olika regler som FIFA har tagit fram. Det finns den här nedräkningsregeln. Mm. Har du noterat den?
Ja.
När domaren räcker upp handen och säger 5, 4, 3, 2, 1. Den har man hört. Sen tycker jag att man har hört det här. Det finns nästan en lite nedsättande ton hos vissa experter. Det finns ju mycket kritik mot det här hydration breaks.
Ja, vätskepausen.
Vätskepausen. Och det har gjort att jag har hört vissa kommentatorer lite nedlåtande säga att fotbollen har liksom blivit som basketen, att de spelar fyra kvartar istället, alltså som man gör i basket, då är det four quarters, 4 gånger 12 minuter. Och det känns som, det finns en kritik mot att man liksom inte har en hel halvlek och sen en halvlek till, utan att man har en liten 3 minuters paus där man får taktik.
Kan man lite fatta ju, kanske.
Ja.
Men du, kvalitetboxen hörde jag häromdagen.
Kvalitetboxen.
Ja, men det kanske är gammalt.
Ja, men mycket snack om boxen har det varit. Ja. Fylla boxen.
Är det straffområdet kan man tänka sig?
Det kan man tänka sig.
Det är inte själva målet.
Nej, det är hela det stora liksom, fyrkanten runt målet.
Ja, tack David. Ja, men det handlar ju mycket om man levererar det här. Man vill ju liksom att det ska komma i stunden, de här coola orden. Men det känns som att de är noga nedskrivna.
Ja, precis. Liksom. Men politikerna känns som att de är väldigt framtagna på ett litet möte med en... litet Excel-sheet.
Exakt.
En PowerPoint.
Hörde du, igår så spelade ju Norge då. Mm. Sin andra VM-match mot Senegal. Var du på att titta?
Det var jag icke.
Det var du.
Du tänkte inte bevärdiga dem mer.
Nej, det var jag.
Det är sant.
Ja, jag ställde klockan på 1:45. Har lite svårt att få igång tvn bara. Och så skulle jag också göra en sån här god rulle. Som vi, en macka helt enkelt.
Ja, det blev inga morotstavar.
Nej, det blev inga stavar som vi blev rekommenderade igår. Men däremot så fick jag en macka och somnade då när det var som mest spännande tyvärr. Men det var ju ändå roligt. Vem höll du på då om du ska hålla på någon?
Alltså det är ju... vad känner jag? Jag tycker att det är... jag vill kunna heja på Norge helt liksom känslo... att det ska vara komplicerat, men det är komplicerat att göra på dem.
Ja, och sen kör de ju sin synkroniserade rodd som man får säga har blivit deras signum. Nästan lite irriterad.
Nej, men jag är faktiskt imponerad av dem att de har lyckats lansera hela den här vad det nu än är. Alltså, det är så smart. Det bygger sån liksom gemenskap och att det slår igenom.
Ja, det har man aldrig sett på maken faktiskt. Hör du, det har gått 28 år faktiskt sedan Norge senast var med i VM-slutspel och landets två största fotbollsstjärnor då, Erland Haaland och Martin Ødegaard, var inte ens födda då när Norge var med i VM förra gången. Och nu nästan 30 år senare har de ett landslag som inte bara tagit sig till VM utan till och med förväntas kunna ta sig hela vägen till pallplats. Vad var det som hände, undrar man. Välkommen hit till talkshow, Sara Martinsson.
Tack så mycket.
Journalist och expert på Norge i allmänhet.
Det tycker jag vi säger nu i alla fall.
Och norsk fotboll då i synnerhet. Hör du, igår var det ju nedlusat på läktarna. Det kändes som att liksom halva Norge var på plats.
Helt otroligt. Norrmännen har ju också haft fördelen att lottas till att spela sina matcher på östkusten. Och tänker man sig då avståndet mellan Norge och New York så är inte det super, super långt.
Det är klart det är en förklaring.
Ja, och man har fått se de här helt otroliga bilderna där tusentals norrmän samlas på Times Square för att göra den här synkroniserade rodden. De har verkligen tagit över New York.
Men hur stort är detta för Norge egentligen?
Komplett som nationell yra. Men det är ju också lite av en norsk paradgren. Det finns få folk som är så bra på att fira sina egna framgångar och att fira det egna landet som norrmännen. Så att det här är något de gillar att låta sig svepas med i.
Jag hade en norsk kollega en gång som tog tjänstledigt dagen efter 17 maj.
Ja, just det.
För att han skulle fira så mycket och visste att jag är ur tjänst dagen efter.
Men det är en viktig diskussion det där. Så det kan ju faktiskt komma upp på debatten i Norge att varför är vi inte lediga på 18 maj istället? Ja. Vi festar ju ändå liksom hela kvällen den 17 maj.
Men alltså det här, då vi sitter här och motvilligt vill inte riktigt heja på Norge. Och i andra fall så kan vi ju ändå göra det, tänker jag. Men i alla fall att vi hejar på våra grannar. När det går lite dåligt för oss så kan man heja på Danmark och Norge. Men nu är det någonting annat. Vad är det som har hänt i relationen mellan Sverige och Norge?
Ja, alltså det är ju intressant och mångbottnat, tänker jag, den här rivaliteten som uppenbarligen har ställts på sin spets nu under VM. Kanske den norska framgången i hockey VM för bara några veckor sedan där Norge tog brons och Sverige åkte ur ganska tidigt, att den liksom har spett på den här antipatin. Men det är väldigt intressant när man som jag då lyssnar på både norska och svenska VM-poddar lite så back to back och hör kommentatorerna prata om varandra. För då har vi liksom å ena sidan norrmännen som är otroligt missnöjda med att Sverige lyckades ta sig till VM. Man tycker att det här har ni inte förtjänat alls. Ni har inte vunnit en enda match i kvalet medan vi gick rent rakt igenom. Liksom. Så får ni ändå komma hit. Så man gillar inte alls att Sverige ens är på plats i USA. Samtidigt som svenskar då uttrycker lite det här. Vissa säger ju rakt ut att man hoppas att det ska gå dåligt för Norge. Att man inte kan. Det är som att en svensk känslan, nationella stoltheten står och faller lite med att lillebror ska gå bättre i VM än vad vi ska. Så att det är ju verkligen någonting som bubblar mellan länderna just nu.
Men när vi då förlorade så kraftigt mot Nederländerna, hur reagerade norrmännen då?
Ja, då firade de.
Det är ju inte absolut så trevligt. Eller det gör de alltså?
Alltså, firade är kanske att överdriva, men skadeglädjen var absolut stor. Det var den.
Nej, men jag tänker på att det är ju någonting med, alltså jag funderar på vad det är som gör att man att det väcker såna känslor. Det är ju liksom, det är ju, jag menar, jag kollar ju på Holland när spelar Manchester City, jag kollar på Ödegård och Arsenal, man gillar ju när det går bra för dem. Men det är ju någonting med just när det kommer till landslaget att det blir som en spegling av hur dåliga vi är. Alltså, de har ju aldrig varit bra. Nu har plötsligt de blivit jättebra. Mm. Och varför har inte vi hängt med i den utvecklingen? Varför har inte vi lyckats leverera samma liksom, framgång som de har? Och det är väl det som gör att det är svårt att ryckas med i den här yran. För att det säger någonting om vad vi är snarare än vad de har nått.
Ja, att det är en utveckling som har pågått under de senaste, ska vi säga, 3 decennierna eller någonting, när Norge och Sverige har lite bytt plats på ganska många områden. Alltså det handlar ju inte bara om sporten där Norge på väldigt många plan är bättre än vad Sverige är idag, utan det handlar ju också om till exempel rollen internationellt som så moralisk stormakt. Där har Norge klivit fram något oerhört. Den norska ekonomin är ju liksom ett kapitel för sig som går och har gått väldigt mycket bättre än den svenska. Så att det sker ju någonting här med den svenska självbilden när Norge gång på gång på gång levererar Nobelpristagare, har världens bästa anfallare i fotboll. Alltså, det är tufft för oss svenskar.
Men den här framtoningen då, om vi tänker nog på Haaland, han är ju rätt så kaxig ändå, visar, flashar gärna med dyra väskor och så vidare. Alltså, hur mottas det? Och vad gör det liksom med den här äldre bilden av Norge som nation och land? Folk.
Alltså, jag har snackat lite med norska kompisar för att liksom pejla Haalands, hur den inom citationstecken vanliga norrmannen ser på honom idag. Och det verkar som att han faktiskt har, även de som har varit kritiska och tyckt att han har stått för en lite väl vräkig eller kanske till och med nyrik stil och attityd, även de har värmts upp lite under det här VM:et. Man tycker att han verkar hantera sina lagkamrater väldigt bra, han verkar sätta kollektivet först, han framstår som ödmjuk och är ganska omtyckt. Däremot så håller kritiken på att växa kring hans far. Också gammal fotbollsspelare. Mm. Som fanns med på läktaren.
Han satt och
vakade
igår, ja.
Det såg du, ja. Och du såg kanske också att han satt bredvid FIFA-presidenten Gianni Infantino. Farsan Haaland har ju flytt inom citationstecken till Schweiz för att slippa betala skatt. Och det gillar inte norrmännen när rika personer lämnar landet på grund av skattereglerna.
Där går gränsen för dem. Men du, hur kommer det sig, skulle du säga, att Norge har blivit så bra i fotboll?
Det finns ganska många hypoteser kring det som brukar liksom spelas upp lite parallellt. Men det här som att Erling Haaland har en pappa som har haft en framgångsrik fotbollskarriär. Erling Haaland är inte ensam i det norska landslaget om att ha det. Utan tre stycken av dem som spelade igår hade pappor som spelade i VM 94. Och många av de andra spelarna har också föräldrar eller nära släktingar som har haft framgångsrika fotbollskarriärer bakom sig. Mm. Så man pratar ganska mycket om det här norska landslaget som lite av ett nepo-baby-landslag. Det är ju såklart en möjlig förklaring till att de lyckats så bra som de har. Men sen så tänker jag också att det finns en viktig del som handlar om, alltså om man jämför med det svenska fotbollslandslaget nu då, som är så oerhört dominerat av spelare från Stockholm. Alltså det är nästan nästan så att det är halva truppen som är uppvuxna här i huvudstaden. Så är det norska landslaget, där är man spridd från norraste Norge i Hammerfest. Gårdagens målgörare Holmgren Pedersen är född i Hammerfest, som ligger liksom långt ovanför polcirkeln. Man är spridd hela vägen ner till Sörlandet, och det brukar tillskrivas att man för ett par decennier sedan satsade på att bygga inomhushallar över precis hela Norge. Det brukar också användas som förklaring till att Bodø Glimt har gått så pass bra internationellt som man har gjort, tagit sig långt i Champions League. Att det finns en infrastruktur för fotboll i Norge på ett helt annat sätt än vad det gör i Sverige, och att den är spridd över hela landet.
Du, om Norge vinner mot Frankrike på fredag, då planeras det att då ska folk gå man ur huse då i Oslo. Vad är det som ska hända?
Jag kollade på det här evenemanget. Alltså det är så här, det är ett evenemang på ett populärt socialt medium. Det är public service, vi ska kanske inte säga vilket. Men det är då tusentals personer som har anmält sig intresserade för att göra världens längsta synkroniserade ro mellan Oslo S och slottet, alltså längs hela Karl Johan. Det kommer bli något för historieböckerna.
Kommer du vara där?
Alltså jag har anmält mig intresserad på det här evenemanget. Men vi får väl se.
Men hur lång är den distansen?
Ja, gud, det kan inte jag säga.
Men
på
ett
par kilometer.
Det är fantastiskt. Ja, det kommer vi säkert få se någonstans.
Ja, det kommer på internet.
Hoppas du kommer med där, Sara. Men du, vår relation ut i Norge, vad ser du? Vad ska till för den sprickan ska liksom, ja, gå igen?
Alltså jag funderar lite på den här liksom vankelmodigheten som du, David, ger uttryck för. Hur kommer det kännas om Norge faktiskt tar sig ganska långt i slutspelet medan Sverige åker ut redan i grupp? Kanske, eller i 16-delen?
Nej, jag tänker att det kommer kännas helt rimligt givet att de har spelat så mycket bättre än vad Sverige har gjort. Jag tycker det skulle vara fruktansvärt om vi förlorade mot Norge i någon 8-dels eller 16-dels eller något. Men att det går bra för dem, det tycker jag, de har ju liksom, alltså, credit where credit is due. De spelar ju bra.
Men kommer du heja på dem då?
Ja, men jag kan nog tänka mig faktiskt att börja heja på dem när gruppspelet är över.
För det är det jag tänker, att det faktiskt kan komma en liten sån, att pendeln kan svänga över, att även vi missundsamma svenskar kommer att ta det här
trots
glada gänget
våra
i våra
gamla brorsor.
Ja.
Ja, tusen tack, Sara Martinsson.
Tack.
Spännande att ha dig här. Ja, David. Svenska Dagbladet, Demoskop, har djupt dykt i vad förstagångsväljarna som är mellan 17 och 21 år gamla tycker olika frågor. Och en fråga i mätningen handlar om vilka partiledare de helst skulle gå på puben med. Vem tror du kanske vann där?
Det borde vara Jimmy Åkesson.
Du hade ju rätt där, han vann med hästlängder till och med. Många beskriver honom i den här undersökningen då som en chill kille.
17-åringar får inte ens gå på puben.
Precis. De kanske bara
drömmer
om det framåt.
Är det puben de drömmer om, eller är det Jimmy Åkesson?
Ja, det är verkligen frågan, men han vinner i alla fall. Och man tänker sig att han gillar snus och öl.
Ja, just det.
På andra plats kan jag säga, då kommer jag att inte träffa någon av partiledarna. Och på trea kommer Magdalena då. Men då är det då, kan jag säga, inte Jimmy, de tillfrågade vi ser som statsminister. Där vinner, vem tror du?
Ja, men är det Magda då, eftersom hon leder?
Det är Magda. Ja. Följt av Kristersson och sen Åkesson.
Okej, så man vill inte ta en öl med statsministern, eller sin blivande statsminister?
Tydligen inte, inte ens på tal.
Men så var det ju väldigt mycket med George W. Bush. Han var ju en person som man liksom, han var som mig.
Just
han var
det.
Liksom, det fanns ju någonting väldigt folkligt och buddy-buddy liknande med honom.
Man vill hänga liksom. Ja. Men, och det finns ju, tankarna gick till det här, du vet, man kan ha olika kategorier med, hos vänner då. Alltså, ja. Dels de man kanske tycker det är kul att ta en öl med på ena sidan, och ja, på andra sidan de som man
vill ha som statsminister.
Ja, eller barnvakt då, barnvakt, kanske vi kan säga. Ja. Det är ungefär samma sak.
Men mycket makt.
Har du vänner i det slaget?
Ja, men jag har väl... Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog... alltså de som skulle kunna vara barnvakt för mina barn bland vänner, de skulle jag nog kunna göra det mesta med. Mm. Men de som jag skulle vilja ta en öl med är ganska långt från att nödvändigtvis vilja vara barnvakt.
Sant. Vad är du själv för den? Eller vad vill du vara?
Ja, men jag vill nog vara, täcka hela spektrat.
Ja, man vill ju det.
Ja, storhetsvansinne.
Ja, det kan man få ha. Ja. Jag har ett till som jag tycker är bra. Det är vem man kan tänka sig ligga skavfötes med när man bara har något dygn kvar på jorden.
Ah, mysigt. Ja. Kan det vara någon annan än ens partner? Får man säga det? Vågar du säga det?
Ja, det kan vara någon annan. Han kan ju också, han kan ligga under sängen. Ja, ja. Men hörru, som statsministerkandidat vill man kanske helst vara barnvakt ändå. Ja. Verkar som att det går hem. Vi ska till något helt annat. Jag undrar, David, vad Zelda Fitzgerald, Marilyn Monroe, prinsessan Diana, Vincent van Gogh och Angelina Jolie kan tänkas ha gemensamt?
Jag vet vilka de är.
Ja, vad fint.
Att jag känner igen namnen.
Ja, bra. Men det är faktiskt så att alla har, eller har haft, drag av borderline.
Jaha.
Ja, sägs ha haft i alla fall. Vilket är, har du en bild av borderline? Det är något som man använder mycket. Kanske,
ja, precis. Jag vet att det har funnits... Det starkaste minnet är den här Angelina Jolie-filmen när hon spelade någon psykisk sjuk ung tjej. Mm. Hon, den minns jag hade borderline. Det tror jag första gången jag kom i kontakt med den.
Ja, det, alltså, psykiatriska diagnoser förändras ju ständigt i vårt samhälle och kunskaper kring dem ökar. Och diagnoser som en gång sågs som närmast hopplösa går idag att behandla på ett framgångsrikt sätt. Och ett bra exempel är just borderline personlighetssyndrom. För idag vet vi att många kan bli betydligt bättre med rätt behandling, men borderline är fortfarande en diagnos som omges av starka myter och fördomar. Vi säger nu varmt välkommen tillbaka till talkshow, Peder Björling, medicinsk ledningsansvarig överläkare på mottagningen för personlighetssyndrom på Psykiatri Sydväst i Stockholm.
Tack så mycket.
Välkommen till oss. Ska vi bara börja nu och reda ut namnet? Alltså, är det okej att säga borderline idag?
Det är helt okej. Ja. Så under rätt många år så hette... Man döpte om borderline till emotionellt instabilt personlighetssyndrom i den europeiska diagnosmanualen. Det var alltid kvar att det borderline i den amerikanska. Och internationellt så har man ju sagt borderline hela tiden. Men från och med 2028 så heter det borderline igen i den europeiska manualen. Så då är vi tillbaka där vi började.
Okej, men det kan vara bra att veta. Så får man säga.
Ja.
Om du nu ska beskriva diagnosen, vad säger du då?
Jo, borderline tillhör diagnosgruppen personlighetssyndrom. Man kan säga där en symptom, ens problem att funka, kretsar kring det vi ofta tänker på som vår personlighet. Sånt som självfunktioner som identitet, självkänsla, självbild och... Att liksom ha lite självstyrsel tillsammans med hur vi förhåller oss till omvärlden. Framförallt andra, att vara tillitsfull eller misstänksam. Att vara väldigt intresserad av relationer eller att vara lite avståndstagande. Då. Och borderline är då ett av personlighetssyndromen där det drivande problemet kan man säga. Att man har en väldig upptagenhet av att vara väldigt nära andra. Och när det känns som att de nära personerna gör slut eller distanserar sig så blir reaktionen superstark. Det som kanske en del patient skulle beskriva det som dödsångest. Liksom. Mm. Och det blir lite det som gör att ens beteenden kring det här kan bli problematiska. Oavsett det handlar om att bli suicidal till exempel för att ens partner gör slut. Eller det handlar om att bli alldeles för arg i en konflikt. Då, liksom att ställa till en massa problem för människor runt omkring. Då.
Så det är inte bara om man blir lämnad utan överhuvudtaget konflikter. Om någon går emot den liksom.
Alltså man kan säga att det är en sak när man blir övergiven, men vi människor är lite komplicerade där. Man kan ju få för sig att någonting betyder att ens partner har tappat intresset, eller nu ser du mig i ett helt annat ljus. Så om inte jag överbevisar dig om att du har fel, då kommer du sen göra slut med mig. Så för omgivningen så kan det vara svårt att hänga med de här svängarna. Att man tyckte vi hade det så bra tillsammans och sen så sa jag den här saken och nu är du så superledsen eller jättearg eller bara alldeles tyst och kall.
Vad fick dig att intressera dig just för den här patientgruppen?
Så ärligt talat så var det ganska tidigt i min karriär, i slutet av min sån här specialisttjänstgöring, så hamnade jag på ett team som jobbade med Borderline då, med mentaliseringsbaserad behandling. Och jag bara upptäckte att det var väldigt kul grupp av personer att jobba med. Det hände ganska mycket, det är liksom livligt. Också att det är personer som går att hjälpa. Det är ganska belönande när man jobbar i vården att märka att det här gör någonting. Liksom.
Men du säger det här mentaliserad, vad sa du? Mentaliseringsbaserad terapi. Vad är det mer exakt?
Jo, jag är tvungen att förklara vad mentalisering är då. Det är lite snabbt kan man säga. Mentalisering är det som vi gör när vi blir medvetna om och liksom har i åtanke att det finns ett psykologiskt inre. Som du och jag har, vi är nära vänner och vi har en konflikt. I den ena stunden kanske jag tänker på att du har fel och jag kan liksom skjuta ner dina argument så att jag vinner, så att du inte ska tycka att jag har fel och sådär. Då har jag lite glömt bort vårt psykologiska inre. Men om jag kommer på, shit vad jag är förbannad. Tänk om jag säger något jag ångrar. Och Kattis, hon är ju blank på ögonen. Hon kanske är ganska ledsen. Då har jag börjat mentalisera. Så behandlingen handlar om att stärka mentaliseringsförmågan. För det är den som dels hjälper oss att förstå andra och ta andras perspektiv. Men också hjälper oss att reglera känslor. För det är också en del av borderline. Inte bara att man är känslig, man har också svårt att reglera sina känslor. Man blir väldigt beroende av att andra ska reglera dem åt en genom att göra olika saker, bevisa att man är viktig till exempel.
Så man blir lätt medberoende som anhörig eller som någon som står bredvid?
Det kan man bli. Jag menar, och personligt syndrom är inte så att man antingen har det eller så är man helt fri. Det här är som ett spektra kan man säga. I nära relationer så kommer vi alltid ägna oss lite åt det där, att vi tar hänsyn till våra partners. Vad de är känsliga för, om de är kritikkänsliga eller de behöver lite mycket spegling eller någonting sånt där.
Är det vanligare i en viss ålderskategori eller är det liksom hela livet ut?
Ja, det är en bra fråga. Man kan ju säga lite slarvigt kanske att i tonåren då är det ganska normalt att ens känslor är ganska livliga. Det är också normalt att man kanske går väl mycket all in i sina relationer och upplever att vi som tvillingsjälar, om han eller hon gör slut, ja, då kommer jag aldrig träffa någon någonsin igen. Det där brukar lugnas lite grann med åren. Men det är egentligen lika vanligt alltså vid en högre ålder, men då har ofta symptomen mattats lite, plus att personen själv kanske har anpassat sitt liv efter det här. Så vi träffar ibland personer som söker vård hos oss som är över 50, och då är det för att de kanske har levt utan kärlekspartner i 30 år för att det var lugnare, men nu vill de faktiskt se, skulle jag kunna klara det idag?
Och då kommer de inte in liksom med en akut diagnos, utan det är mer ett sökande, typ varför är jag fortfarande efter 30 år inte i ett förhållande?
Jag skulle säga att de som kommer till oss, jag jobbar ju i specialistpsykiatrin, de har ju väsentligt ganska mycket symptom, men de är inte sådär, de kanske klarar att sköta ett arbete och de klarar relationen till kompisar, men det här med kärlek har aldrig funkat.
Så och de är ganska medvetna om att de lider av någonting? Eller att de...
Ja, en del har fått diagnosen för länge sedan. Andra har självidentifierat genom att de har lyssnat på något radioprogram eller någonting.
Men du Peder, det är ganska vanligt att man svänger sig med det här uttrycket och borderline. Och man kan läsa ibland, någon skriver något om det på sociala medier. Och då får man kommentaren, spring för livet och akta dig och sätt gränser. Det kan vara alla möjliga. Men det upplevs som att det finns mycket fördomar kring. För lite kunskap kanske.
Ja, och om jag tar några vanliga myter som också våra patienter berättar att de drabbas av, för de tittar också på sociala medier, det är inte så kul alltid, men det ena skulle vara då till exempel att det är typ hopplöst, den här personen kan inte bli bättre. Och det kan man faktiskt bli, precis som vem som helst kan förbättras även om man har en personlighet som har en del problem. Liksom, vi utvecklas som personer och får man rätt diagnos och dessutom behandling, då kan man bli väldigt mycket bättre, så mycket så att man inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen, även om man ändå kommer vara en lite känslig person kanske. En annan myt är att de här personerna skulle vara manipulativa och uppmärksamhetssökande, att de själv skadar eller gör olika saker bara för att få sympati, och så är det inte, utan de gör de sakerna de gör mer reaktivt. Det är liksom inte en planering så att nu ska jag börja dejta en tjej och sen ska jag bara ställa till ett helvete för henne, utan det handlar ofta om idén att oj, den här personen är perfekt för mig och vi kan ha det underbart tillsammans, och sen börjar det krångla.
Men vad är de mest lättade över? Man har fått sin behandling.
Jo, men det skulle jag säga att det är nog den här ökade förmågan att kunna hantera jobbiga känslor utan att det drar iväg, att man alltid måste göra någonting som ofta blir destruktivt. Antingen med någon annan eller mot sig själv då. Så en fördom som finns i vården kan vara att om det kommer in någon som har självskadat eller gjort en lindrig sån här läkemedelsförgiftning, att tänker många så här, om det är en kvinna i synnerhet, då, ja, det måste vara borderline. Men det, så är det inte heller, utan det finns inte alla självskadar och många som självskadar och andra problem.
Hur lär man sig det då, den där att vara i de där jobbiga känslorna? Hur går den processen till?
Det är en jättebra fråga, det är själva knäckfrågan. Vi gör, och det så funkar den här mentaliseringsbaserade terapin, att man utgår från aktuella situationer i livet och så går man i en behandling som är ofta 12 månader, kanske 18 månader, så en lång behandling när man kommer både träffar en individualterapeut och går i grupp. Så i gruppen får man liksom öva på att ta andras perspektiv, tåla att någon har åsikter om en eller har ett annat tankesätt. Så det är ganska bra live-träning för att umgås med andra människor och få feedback på sig själv.
Så här typ rollspel?
Det är inte så att man formellt rollspelar, utan det blir ganska på riktigt. Att om vi var en grupp tillsammans så du sa någonting om situationen jag beskrev min fru. Så här, jag tror inte att din fru blev ganska ledsen när du gjorde så där? Det är en utmanande situation för mig. Där jag behöver typ mentalisera om jag märker att men nu har jag lust att bara klippa Kattis här på något sätt. Så det är som ett laboratorium där det är lite mer realistiskt. Träffar man bara en psykiater eller psykolog, då är det väldigt tryggt. Det är en person som är proffs. Liksom.
Detta låter ju väldigt hoppfullt. Kommer det liksom fler, ännu mer effektiva behandlingar, eller kommer detta nå fler, det du håller på med, om du ser det in framtiden här?
Ja, MBT som jag håller på med, eller vi håller på med på Psykiatri Sydväst, och så finns det också DBT som är en jättebra behandling. Det finns, och egentligen handlar det mer om att tillgången brister lite grann, i synnerhet kanske om man inte bor i storstäder, och det kan också vara långa köer. Och sen är det också så att de som har lite lindrigare besvär, de behöver kanske inte allt det här. För de kan det vara att de får typ diagnosen och lite bra information, och så kan de jobba själva.
Ja, tack så hemskt mycket, klargörande Peder Björling, för detta. Att du kom till oss i talkshow.
Tack så mycket.
David, igår lyssnade på Martin Krag när jag kom hem, hans sommarprogram, väldigt fint.
Ja, det var, jag har inte lyssnat, jag hörde bara trailern, men det var väldigt sorgligt det jag hörde.
Ja, sorgligt och personligt, men också väldigt bra på alla sätt och vis. Ja. Och så hörde jag också en massa låtar han spelade, som var så bra, tyckte jag. Mm. Och då blev jag påmind om att jag har blivit slapp, va? Jag lyssnar på sånt som jag brukar lyssna på, och så lyssnar jag på det som föreslås till mig. Mm. Istället för att liksom söka upp och höra sån här jättebra musik som jag till exempel hörde igår. Jag var mycket bättre på det förr. Kan du känna igen dig?
Att man blir algoritmstyrd och inte...
Ja, precis. Ja.
Jo, men absolut. Men också tycka att, gud vad skönt det. Jag kommer aldrig ihåg vilka låtar jag ska sätta på när jag går in i musiktjänst.
Nej.
Jag kommer ihåg en låt och sen bara, vilken, om jag har en till låt, vad är det? Jag kommer inte ihåg.
Ja, då är det ju praktiskt.
Ja, det är ju jättepraktiskt för mig.
Jag menar mest att man liksom inte lyssnar på det som man inte visste att man ville lyssna på. Det var det som var så härligt igår. Ja. Vi ska prata lite om just detta. Ja. Alltså, förr då så formades ju vi människors smak genom vänner, familj och närmiljön och tidningar och radio. Det gör vi då också. Men vi möter ju också kultur och mod och musik och idéer främst via, som du sa, algoritmer på sociala medier och streamingtjänster. Som är ju skapade för att komma ihåg saker som du sa, men också för att bolla vår uppmärksamhet då. Och visar åt sånt som liknar det vi redan har tittat på. Vilket gör att vi får allt svårare att avgöra vad vi faktiskt tycker om. Och i en artikel som jag såg i The Guardian så beskrivs hur TikTok-estetiker och kortlivade modetrender skapar en ny slags flockmentalitet. Det pratas om någon slags taste-washing.
Mm-hmm.
Mm. Så nu vill vi prata mer om detta. Välkommen Mats Alversson, professor och forskare inom organisation och ledarskap på Lunds universitet.
Tack för det.
Hej Mats. Och Jonna Bornemark, välkommen du också.
Tack, tack.
Filosof och författare. Jonna, om vi börjar med dig. Vad händer med vårt personliga omdöme när algoritmer i allt större utsträckning väljer åt oss vad vi ska se och läsa och lyssna på?
Ja, men den största risken är ju just att det inte blir några val.
att det liksom bara rullar på. Och det kan ju, som ni sa där, det kan ju vara rätt bekvämt i vissa situationer att ja, jag bryr mig inte så mycket om vilken musik jag lyssnar på. Det här får liksom bara rulla. Mm. Men om det blir också så att vi liksom vänjer oss av vid att göra val. Innan, om man hade en, inte vet jag, CD-spelare eller till och med spelade gamla plattor, då gjorde man ju hela tiden ett aktivt val. Nej, men nu vill jag lyssna på den här. Nu vill jag lyssna på den här. Och vad vill du som sitter bredvid mig lyssna på? Och så blir det liksom en kanske diskussion om det och ett samtal om det och ett samtal inom mig själv om just det. Mm.
Vad säger du, Mats?
Ja, nej, men så är det nog. Samtidigt så är det ju lite komplicerat det här, för att även om vissa saker då är predestinerade och valen har gjorts åt den, så kan det ibland innebära att man sparar lite tid, så man kanske kan få lite tid över till att fundera igenom något annat istället.
Ja, jag tänker mer på den här liksom flockmentaliteten, att vi styrs åt ett håll och att det är någonting utifrån som styr oss vad vi ska tycka om. Vad är risken med det då? Alltså vad, det är väl en risk ändå, tänker jag, med de här algoritmerna.
Ja, nej, men det är en del i en allmän styrningslogik. Alltså, vi lever i ett regleringssamhälle där väldigt mycket är då bestämt åt oss på olika sätt och vis. Och livet från förskolan och skolan, likvärdig skolgång, etc. etc. Förskola på arbetsplatsen är liksom värdegrunder och styrdokument för nästan allting. Väldigt mycket är då rätt så ordentligt reglerat i livet.
Mm. Men jag tänker mig att vi har ju alltid sneglat på andra. Man vill ju liksom passa in i gruppen på något sätt, Jonna.
Ja, nej men sådan är människan naturligtvis. Men det som jag tänker är det viktigaste i det här är ju också att identifiera, ja, men vilka val är det jag inte vill lämna över? Vad är det som är liksom viktigt att behålla handlingsutrymme och handlingsförmåga? Mm. Inom.
Vad kan det vara?
För någon kanske är musik. Ja, men någon kanske är musiklyssnandet, för det är så viktigt. Och nu inser jag att jag har liksom helt tappat min egen initiativförmåga här. För oss alla så tycker jag nog att det skulle vara valet, till exempel, i september. Mm. Där det ju blir lätt att bara haka på vad som liksom strömmar mot den beroende på vilken bubbla man har hamnat i på sociala medier.
Alltså, det är ju väldigt svårt att mota bort det. För det är ju precis överallt.
Så är det. Och just därför, så på just liksom de här viktiga existentiella frågorna, där finns det en del filosofiska knep. Till exempel så kan man bara fråga sig, ja, men om jag skulle dö imorgon, vad vill jag lämna efter mig? Eller om jag har en månad kvar att leva, vad skulle jag göra med den tiden? Vad är det riktigt viktiga? Och inte bara följa med i strömmen, så att säga, utan ställa sig de här centrala existentiella frågorna till sig själv och till liksom de grupper man hör till. Det här behöver inte bara vara någonting som sker på strikt individuell.
Och hur skulle man applicera det då när det kommer till politik till exempel, eller valet?
Ja, men där finns ju så många olika nivåer förstås. Vad är det jag röstar på? Varför? Jag tycker ju att det här valet är alldeles för viktigt för att reduceras till plånboksfrågor. Utan världen står liksom och wobblar lite. Det är svårt idag att verkligen se, men vart är vi på väg? Hur ser framtiden ut? Vad är det viktiga? Och då tänker jag på miljökrisen, AI, nytotalitära styrsystem som växer fram. Ja, och då är det ännu viktigare än någonsin att verkligen fundera på, men vad vill jag lämna efter mig? Mm. Vad är det riktigt viktiga? Och inte liksom skygga för att frågorna är stora.
Men hur ska man känna det som en förstagångsväljare, låt säga, att det valet jag fattar i valurnan har liksom på något sätt efterverkan på världen? Hur ska man hitta till den känslan, den betydelsen?
Jag tror att det är en ganska bra känsla faktiskt, för att idag tycker jag att jag hör väldigt många liksom beskriva sig maktlösa. Ja, men jag har ändå ingen makt. Jag kan lika gärna passa på och få lite fördelar här, för jag har ändå inte något inflytande, jag kan inte påverka. Så att faktiskt suga åt sig att vara människa, våra handlingar och inte minst då hur vi röstar. Vi är makt. Vi har inte all makt. Makt är ojämnt fördelat, men vi har makt. Och det tycker jag snarare är lite befriande.
Du, Mats, du har ju skrivit om det du kallar funktionell dumhet. Alltså hur smarta människor, egentligen smarta människor på en arbetsplats, slutar att reflektera kritiskt och istället gör exakt vad som förväntas. Det är ju lite samma sak kanske som när man rättar sig efter algoritmer. Hur kommer det sig att det är så lätt att hamna där, som du ser?
Ja, dels är det ju som Johanna nämner här, alltså att vi är sociala varelser, så vi tenderar att imitera andra. Vi vill bli populära, vi vill passa in i olika sammanhang. Sen är det väl också så att det moderna arbetslivet och det moderna samhällslivet är väldigt starkt reglerat. Vi har så mycket lagar, regler, professionella grupper, även algoritmer och olika typer av styrningsformer då, som gör att vi blir väldigt liksom inlåsta på olika sätt och vis. Och funktionell dumhet går ju ut på att man tänker kanske klokt och förnuftigt, men inom väldigt snäva ramar. Så man anpassar sig till organisationshierarkier, ens plats i arbetsdelningen, och har kanske inte alla gånger ork, energi, förmåga, intresse att tänka utöver det här. Och det innebär ju då att man blir lite sådär, ja, man gör sig själv liten och rätt så maktlös. Därför att makt handlar ju inte bara om att man ser det väldigt lilla, utan man ser lite mer sammanhang och perspektiv och försöker ta lite initiativ till att påverka andra genom det som tänker genom sin egen situation, men också kanske ge ordentligt med feedback och lite förslag åt olika håll och kanter.
Men jag hör ju båda två prata om det här med att vi egentligen har mer makt än vad vi har. Vi liksom underkastar oss både regler och styrdokument, men också algoritmer. Men vad krävs för att vi ska tänka själva istället för att följa stora flocken? Vad säger du om det, Mats?
Ja, det krävs ju då att man anstränger sig lite grann, att man tänker till och kanske pratar med andra, försöker ha lite umgänge som inte är alltför strömlinjeformat. Man läser lite litteratur, man försöker hitta lite andra utgångspunkter eller alternativa infallsvinklar. Man försöker tänka om, ställa sådana grundläggande frågor. Vad håller jag egentligen på med? Var kommer det här ifrån? Är det här så genomtänkt? Och har man lite diskussionspartners eller litteratur som man då dirar med, som ställer lite mer grundläggande frågor kring saker och ting, så breddar man lite grann perspektivet och kanske kan öka sin egen makt, men därmed också öka förmågan att påverka andra.
Men du säger, vad säger du om det, Jonna? Mötas? Diskutera.
Ja, nej, men jag håller verkligen med. Och jag tänker att man också ska vara medveten om att omdöme och omdömeskunskap, den är knuten till liksom olika situationer. Att varje situation ser lite annorlunda ut. Så att det handlar inte om att hitta liksom de stora svaren som gäller för alla, alltid och överallt. Naturligtvis så kan man liksom forma vissa generella regler, eller om man... Det finns en generell nivå förstås också. Men också att behålla den här känsligheten för just den här situationen, just idag. Hur ska jag respondera på den här personen? Och att vi hela tiden gör mängder av små mikroval. Så det är liksom en annan nivå av det här att vi har makt, mer än att vi går och röstar. Utan vi är makt hela tiden i varje situation, hur vi bemöter någon. Vi är hela tiden del av att forma också det utrymme som finns för andra, till exempel. Så varje situation.
Mats, du menar ju att vi är lite mer korkade idag än säg för 20 år sedan.
Ja, tyvärr är det nog det. Alltså, det finns väl en del som tyder på det. Folk läser inte så mycket facklitteratur. Litteratur överhuvudtaget kanske inte är så populärt längre alla gånger. Utbildningsresultaten, högskola och liknande, det är rätt mycket där som man kan beklaga sig över. Det finns även sådana här studier som antyder att IQ har gått ner något de senare decennierna. Det gick uppåt på 1900-talet genomgående. Det verkade möjligen som att det där stannat av eller att det till och med gått ner. Så jag tror att det är så väldigt mycket som påverkar oss och så gör oss lite mjuka i hjärnan.
Lite mjuka och softa igen. Och vad säger Jonna lite på slutet här? Håller du med eller?
Ja, jag tänker att just nu så finns det så många möjligheter till att forma världen just för att den står och wobblar. Och då tänker jag att rent så här IQ-mätande smarthet kanske inte är det allra viktigaste. Utan det allra viktigaste är just den här existentiella bedömningsförmågan. Vart ska vi? Vad är viktigt?
Tack snälla Jonna Bornemark och Mats Alvesson för att ni var med och pratade om detta. Och nu lämnar vi över till Ylva Nilsson och Kulturnytt.
Ja, och en stor, egensinnig och älskad teaterman är död.
Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal. Jorden är platt som en pannkaka.
Ja, Staffan Westerberg blir ihågkommen som en unik kraft inom teatersverige bland kollegor och vänner. Gunilla Rör är mångårig teaterchef för Norrbottens teatern.
Den fantasin och den där stilen han hade, det är liksom ingen som kan riktigt efterlikna. Men det kan ju ändå inspirera oss alla att våga gå lite utanför våra komfortzoner. Att teatern är det rummet där vi kan vända allting upp och ner. Till och med på en liten slev.
Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg fick bland annat stor uppmärksamhet för sitt barnprogram Vilse i pannkakan från 1975.
Jag vill inte bli stor och stark. Jag vill inte äta upp pannkakan.
Författaren och kulturjournalisten Kalle Lind lyfte Westerbergs unika stil.
Men han hade alldeles uppenbart någon sorts fascination för att få döda ting att leva. Och dockor var gärna någonting som gick att identifiera. Alltså en träslev, ett kastrullock, en potatis, en raggsocka. Jag tror han fascinerades av att kan det här döda tinget möjligtvis få liv? Låt oss testa.
Skådespelaren Maria Sundbom, som arbetat med Staffan Westerberg i flera sammanhang, senast med den aktuella hyllningsrevyn Cabaret Solstugan, beskriver honom som en fri själ och stor konstnär.
Han hade en förmåga att blanda humor med bråddjup och var så orädd för de där kanterna liksom. När jag har flera år spelat en föreställning som heter Titta pappan död cirkus, som vi gjorde på Teater Brunnsgatan 4. När vi ringde honom mycket och resonerade om scener och manus, så sa han ibland liksom, gud vad ni krånglar till det, ni ska bara vara två idioter. Bara två idioter, så, men det är ju lätt för dig som Staffan Westerberg liksom. Men hur fan så ska vi lösa den här scenen? Ja, men gör det enkelt, gör det bara enkelt. Det viktigaste är, och sen när folk börjar få en tår i ögat och så, då är det dags att vara lite rolig igen. Mm.
Staffan Westerberg blev 92 år gammal, reporter Nora Makander. Barn och unga i landets samtliga kommuner ska få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Det tack vare en mångmiljon donation.
Åh, herregud. Hur ska vi kunna göra allt det här? Nej, men det är ett stort projekt och det är väldigt många kommuner att nå.
Ellen Lam, konstnärlig chef för Unga Operan, är glad över donationen på 27,5 miljon som gör det möjligt att under de 5 år som operahuset i Stockholm renoveras låta institutionens 20 pedagoger göra Sverige-turné.
Det kan bli en workshop i skolan, det kan bli just den här lördagsnedslaget på Folkets hus, det kan bli en konsert på bibliotek.
Vidare kommer man under åren 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar, så är barn och ungas tillgång till kultur en rättvisefråga, säger hon.
När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, Då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
Donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseum, som är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta röra sig ut i landet.
Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
Reporter Anton Bennebrandt. Så om en utställning.
2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång så visas nu 230 av hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik i omarbetad form. Bland annat så visas bilder från hennes omtalade fotoserie Ecce Homo. 12 fotografier föreställandes bibliska situationer och motiv, men fotade i moderna miljöer och med homosexuella par och queerpersoner som modeller.
Jag hade väldigt mycket kompisar som dog i AIDS där i början 90-talet. Och då fanns det faktiskt präster på den tiden som sa helt öppet att AIDS var Guds straff för de homosexuella. Och det där sårades jag av och blev till och med arg. Hur man kunde säga något sånt och behålla jobbet. Och då ville jag en upprättelse.
Det blev utnämnt till ett av världens 20 farligaste konstverk av Times Magazine på 10-talet. Det berättar Elisabeth Olsson själv i en intervju i Sveriges Radio från 2011.
Det kom ju pö om pö alla de här reaktionerna. När jag skulle visa bilderna så var det ju bombhundar och poliser. Och det var ju också demonstrationer utanför vissa museum. Och det var ju kraftiga kravaller utanför Norrköpings museum också. Sådär.
Även det sista självporträttet, taget 3 dagar innan hon dog 2024, ställs ut. Utställningen visas till början av november.
Det berättade Sara Ek. Och så musik. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Ja, Bob Dylan gör sin enda Sverigespelning för året i Göteborg. I oktober så spelar han på Skandinavium som en del av en Europa-turné. Ja, det är väl bara frågan, kommer ni åka till Göteborg?
Ja, men hur kan jag missa det?
Jag såg det idag faktiskt, där vill man ju vara.
Ja, kom hit.
Man säger ju alltid så, är det sista chansen nu? Men...
finns det biljetter kvar? Ja, nu missar jag Elton John, det här måste jag gå på.
Ja, jag tycker det ska gå. Åk hem och åk.
Ja, har du lärt dig något idag, tycker du?
Jag har lärt mig massa saker. Mm. Jag tänker inte säga vad.
Nej. Trevligt. Ja. Idag så hade vi Bradley Jouvet på bakom spakarna, tekniken. Och Anna Åkerlund var producent och Ylva Nilsson var knytt. Och ja, du heter ju David Mer.
Det gör jag. Och du heter Kattis Ahlström.
Jag gör ju det. Vill du fortfarande säga att du har lärt dig?
Nej, men jag lärde mig massa om varför jag känner så dubbla känslor kring Norge och deras framgång.
Jag har sett det. Ja. Jag känner ju inte dig så väl, men du har sett frustrerad ut ett par gånger och sen så mjuknar du upp när du tänkte på att vi kanske ändå kommer heja på dem på slutet.
Ja, är inte det fint?
Jag tycker jag
är unna dem det.
Ja, det är bra att man kan växa som människa, David.
Verkligen. Det är vad sporten handlar om.
Vi ses imorgon, det är jag glad för.
Jag med.
Tack för idag.
Hej då.